Podplay.
Jag har ett bajstips till dig.
Alltså det tar jag emot med öppna skinkor.
Det är du som det är verkligen med öppen svingste. Det är du som brukar ge dem. Mm. Och jag reagerade då när jag såg en video på TikTok där det är en kvinna som har på sig läkarkläder, så jag litar på henne direkt. Hon är kvinna, så jag litar på henne direkt. Mm. Alltså, så fort det kommer in män i läkarkläder, jag bara swipe. Alltså, jag vill inte se en sekund. Och hon berättade då.
De är psykopater också i hela högen.
Alltså, det är... alltså verkligen. Särskilt när det kommer så här, I'm a plastic surgeon. Då känner jag, ursäkta.
Man läkare på sociala medier. Det är tre. Alltså, de får läkare tycker de vill.
Ja.
Men alltså, att ha rock på sociala medier.
Nej. Red flag. Svindlare, det är bara svindlare. Ta bort dem. De försöker inte utbilda. De försöker bara skapa egen status. Skitsamma. Den här kvinnan försöker utbilda mig. Och jag kommer då att utbilda dig och alla er som lyssnar. Hon visar då. Hon säger, det är så många som är förstoppade. De bara bajsar tredje dag. Vad fan det är. Men jag vet inte hur ofta man ska bajsa. Det är alla ser olika.
Och en gång på morgonen har jag läst att vuxna ska bajsa.
Ja, okej.
Tyckte jag såg allvarligt.
Ja, men jag vet inte vad finns på morgonen.
För då har det gått ner i tarmarna.
Absolut, jag kan känna att jag själv gärna bajsar på morgonen. Mm. Som vuxen, en gång på morgonen, gärna. Men jag visste inte att det var en regel, men så är det nu.
Jag har googlat några
gånger. Ja, jag kan tänka mig det. Men hon sa att det är många som är förstoppade. Mm. Och då sa hon, det behöver ni aldrig mer vara. Mm. Utan då ska man bara ta och göra knytnäven med båda sina händer. Tummen liksom under, den behöver inte vara inåt. Och sen ska man gnida dem mot varandra med knogarna på pekfingret liksom. Om ni försöker göra det hemma så kan ni
knogarna höra. På pekfingret? Alltså över?
Ja, men liksom på sidan.
Aha,
av
pekfingerknogarna.
Jag menar bara att, så att de inte sitter så här.
Jättebra.
Pekfingret inåt. Och så säger hon, gör man det här i 3 minuter så kommer man gå och bajsa sen. Så stopp om du inte vill gå och bajsa direkt.
Du skämtar?
Nej, hon säger att det går direkt. Och om man sitter på toa och har svårt att bajsa, då kan man sitta sådär, så kommer det komma.
Är inte det här placebo nu?
Hon sa också, gör det inte om du är gravid, för då kan du sätta igång en förlossning. Det måste vara något att
har du
blir...
provat det?
Nej, men jag har inga problem. Alltså, vadå?
Nej, men då måste ändå bli... om du sitter på TikTok, det är en kvinna.
Ja, absolut, jag har gjort det, men jag har inte liksom gjort det tillräckligt länge, för jag har inte känt att jag vill att det ska bli. Jag har inte sett det i ett tillfälle där det är okej för mig att gå och bajsa direkt efter.
Okej, så to be continued.
To be continued, och jag tänker att vi kan...
Det läggs på mig.
Det här kommer läggas på dig utifrån.
Ja, kul, spännande. Mm. Måndag, lika olika.
Jag kollade på en tv-serie på SVT. Nu ska jag säga det så långsamt, för oftast när jag säger att jag har kollat på saker så mejlar folk sen och säger, jag önskar att jag kunde kolla på det som du kollar på, men du pratar så jävla fort så ingen fattar någonting. SVT Play. Känner ni till den kanalen? De har en serie som heter Den svenska hiphopens pionjärer.
Det gillar du mycket.
4 avsnitt, alltså om jag gillar det, Lisa. Mm. Jag sitter på kvällen och tänker, jag borde gå och ta bort mitt smink. Jag kan inte sluta titta, så vad gör jag då? Jag hämtar sminkborttagaren, jag hämtar en skål med vatten och alla mina saker som jag ska använda. Jag vägrar flytta mig, så jag bara tar dit sakerna så jag kan ta bort sminket.
Fan, vi sitter och gör bo med det man ska göra framför. Det gör ju jag i badet. Jag har ju nu köpt en bricka som jag har som sitter fast. Jag kan ha datorn över och så sätter jag mask till ansiktet, peeling till ansiktet, alltså rengöring, och så gör jag allting med. Alltså,
det var verkligen. Jag behövde inte pausa det som jag tyckte var så jävla kul. Jag
kommer fick vatten på
några minuter. Stämmer. Det kommer vatten kanske på soffan. Om David lyssnar så kom det absolut inget vatten på soffan. Och då när jag tittar då så blir jag, jag tycker det är så bra, jag blir helt galen. Alltså jag känner bara att jag vill inte veta något annat än om hur olika musikgenrer blommar upp. Och jag får, det är ju också liksom nostalgiskt. Jag känner ju igen, inte de allra tidigaste känner inte jag så mycket. Jag har inte lyssnat på Leila Kay och Robin Razz. Men jag känner ju igen när de kommer upp på Ison Fille, Petter, Ken Ring. Och liksom, fattar du? Mm. De känner jag igen. Då känner jag, kan inte hinna undan mina hundar.
Kan ni hinna undan mina hundar med alla segar som borde vinna vunna. Svingas
runt i sjunger i hela min kropp. Och medan jag kollar på det här, så det man lite får lära sig, som du har försökt lära mig många gånger, och som Anis Don Demina redan vet, som Samir och Victor redan vet, och många med dem redan vet, är att...
man mår dåligt som influencer.
Är att ibland är det bara viktigare att göra något än att göra det perfekt.
Det stämmer lite bra.
För att många drömmer om framgång inom vissa områden, men de känner att det blir aldrig tillräckligt bra. Jag vill vara bättre än så här innan jag släpper något. Och det här, alltså hiphop, är ju nästan det största området för det här. Alltså det ska bara vara så credit som möjligt. Man ska vara så underground som möjligt. Alltså man får absolut inte vara kommersiell.
Produktionen ska vara perfekt.
Alltså det ska vara perfekt. Och det ska också vara liksom, det får inte vara minsta kommersiellt.
Det ska riktas mot en liten publik, men det ska slå som fan.
Exakt, hur fan ska de tjäna sina pengar då, som de pratar om? Så att det är en kille som är med som heter ADL, som tydligen har rappat sedan han var typ 12. Och han har verkligen haft en tuff barndom, det kan man ju se direkt på öjna på han. Men han är alltså så söt och extremt duktig på att rappa. Alltså så att jag blir, alltså, bättre än alla jag har hört. Han är helt otrolig. Read about my life in the magazine, ain't better than this. It's the actual factual, that's how it is. It's real, so real. 9mm heart, forget the steel. It's judgment night, so control your emotions. Slide through the crib and snort some of this love potions. Han står då på ena sidan av det här. Han är cred. Det är liksom, de beskriver det som att det man vill är att bli så bra på engelska att folk från USA inte vet att du är från Sverige. Ja, många ström. Och han får en hit och han blir förband till Nas och Fugees. Cred, alltså det blir inte cred igen så. Men han låser sig i att skivbolaget säger då, den här låten du gjort, den är så bra, du ska göra den igen. Han är redan less på den här låten. Han liksom, när han ska vara förband säger, jag kommer inte ens köra min största hit. Han bara stretar. För han ska absolut inte sälja ut sig. Så hans karriär, det blir inget med den. Sen kommer en annan person som inte har lika mycket känsla för att vara allra creddigast. Och som är den som egentligen gör att hiphop på svenska slår störst som det har gjort dittills i alla fall. Och när de beskriver den här personen, som heter Petter, som vi alla känner till, så är jag tvungen att pausa, för jag känner att de beskriver dig. Så nu ska du få höra vad ni två har gemensamt. För det är inte en grej.
Ja, men så våren 1998 dyker han upp och snart är inget sig likt. För nu påbörjas förflyttningen av den här hiphop-solen från New York till Södermalm i Stockholm. Jag rimmar på från underground-nivå, siktar mot toppen så långt jag kan nå. Kommer in, rullar hårt i Stockholms terräng, det tittar jag vill åt, en mikrofonkort. Och om Petter fått kämpa med svenskan så är han istället en naturbegåvning i företagsekonomi. Från omslag till marknadsföring. Petters jobb, det slutar liksom inte vid mikrofonen.
Jag själv, som den person jag är en väldigt målmedveten, driven person. Och vill jag någonting så driver jag på. Jag vill göra saker.
Men han har liksom en järnvilja som... Jag vet ingen annan. Alltså jag vet verkligen ingen annan. Och det är liksom stor del av receptet från honom till även där vi är idag.
Ja, redan från början är Petter nästan lika mycket entreprenör som rappare. Vilket också ger resultat. Petter, Sveriges nya rapper.
Jag har faktiskt ingen aning om det.
Jag känner verkligen att när de beskriver att Petter, han är inte bara artist, han ska hålla på med marknaden. Så jag vet ju du skulle vara inne. Hallå! Hur går det med skivan? Alltså du ska trycka själv, du ska fota bilden, vem ska vara på bilden?
Anställ en ny som ska fixa skivan.
Fixa ljuset, det kan Lisa göra. Alltså driven till galenskap. Och det verkar ju också Petter vara. Men det som sen gör, det finns det många som är. Men när de sen beskriver Petter återigen, då blir ni ännu mer lika.
Alla ska med inställningen. För att menar, han hade lika gärna också kunnat bara bli popstjärna och som bara säga.
Man kollar på min skiva, jag har otroligt mycket gästartister på min skiva.
Dels för att jag tycker att det är tråkigt att lyssna på mig hela tiden. Men om man lyssnar på de killarna som är med och gästar, har jag tagit med dem för att visa upp dem också. För alla de killarna som är med, alla de förtjänar ett kontrakt.
Det fanns en känsla av att nu tar vi våra Timberlands, sparkar in dörren, här kommer vi, hej då liksom.
Men jag har ingen konkurrensskräck alls. Jag vill bara att det ska komma med mycket kontrakt till de här grabbarna.
Kan han säga? Det känns som att du skulle kunna säga Timberlands. Det. Jag har ingen konkurrensskräck.
Nej, det har jag inte.
Jag vet att du inte har det, men väldigt många har det. Så det som du och Petter har gemensamt är drivna som galningar. Mm. Och inte rädda för att andra ska ta er plats.
Nej, men man är så mycket starkare när man är fler. Men alltså, man hade ingen aning om det här med Petter.
Nej, alltså det är verkligen en jättebra dokumentär. Alltså, jag var helt fast. Mm. Och jag tycker också att man får se, alltså dels Petter, men sen är också Ken Ring med. Mm. Och han är ju en av Charlottes, alltså hon har alltid varit svag för honom. Mm. Vilket inte många har varit, men hon har. För att han är så otrolig hustler och tar sig fram och verkligen.
Hon gillar ju också dem det har varit svårast för.
Alltså han är verkligen, det jag känner att han är genuin. Han är så som han är. Mm. Man kan verkligen lära sig att tycka om hans skavanker. Mm. Men han är, alltså man får också se. Han har ju tydligen varit hemlös som, alltså barn. Han är 14 år gammal och berättar då. För då är han med i rapporten någonting. Så man får inte se hans ansikte, men det är han. Som säger, ja barn är hemlösa, säger de liksom. Och då är det han som är det hemlösa barnet. Och han säger då att, ja jag åker tunnelbana tills de stänger tunnelbanan. Sen sätter jag mig bara utanför en tunnelbana och sover några timmar. Sen går jag upp och åker tunnelbana igen tills mina kompisar har tid att ses.
Gud, för att han är inomhus då.
Ja, han bara åker runt. Så det är bakgrunden. Och sen säger han när skivbolag, när liksom, de beskriver det som att liksom hela hiphop, när det liksom dalar för de här killarna som blev jättestora i början av 00-talet, dalar för dem, de säljer inga skivor och alla börjar bara ladda hem musik. Mm. Så de kan inte tjäna pengar. Då gör Ken Ring så att han spelar in ett album och han säljer det på en plats. Ett livs. Mm. I Hässelby som han är ifrån. Bara på en plats. Ni måste gå till den kiosken för att köpa. Och han säger då att han gör allting själv. Hemma. Han limmar, han skriver ut, han har så mycket papper hemma. Han säljer Lisa 2500 ex. Så han tjänar 500 000 på sitt släpp. Och han säger att han ringer upp personligen alla som köper. Hej, är det du som har köpt skivan? Hej, vem är det? Det är Ken Ring som du har köpt skivan och nu kommer jag komma med den hem till dig.
Alltså jag blir jättesmickrad att du tycker att Petters egenskaper är likt mina. Jag blir jätteglad för det. Det jag måste säga också är att det folk inte riktigt fattar som inte jobbar med något slags kändiskap är att man kommer knappt någon vart om man inte själv är extrem entreprenör eller har en person som har tagit klonen igen som är det.
Ja, en spindel bakom.
Ja, alltså det är liksom, det finns inte annars. Nej. Därför att det är för många som är duktiga och som lägger tid från de vaknar till de går och lägger sig. Mm. Men jag blev jätteglad av att höra det här om Petter, att han är sådär, att folk ska vara med och sånt. Man har alltid känt att han är snäll.
Men han är så otroligt ung, för när han blir intervjuad där, han är kanske 20-22. Mm. Det är det jag menar, för att jag tror att när man blir äldre kan många förstå. Det är klart att alla ska med, det spelar ingen roll kan dela, men när man är ung och ung inom hiphopvärlden, och han har känt sig lite utanför hiphopvärlden för han kan inte engelska, han skiter på engelska då. Mm. Och så har han haft dyslexi, en svårt i skolan jämt, och han får bara gå om kurser. Och sen så känner han ändå då, när han får break, att han känner att jag ska också ta med mig de andra. Även fast det kan göra att min karriär går sämre.
Ja, för på många sätt gör det, och det har jag uppfattat också när jag har bjudit in så många olika slags gäster, att jag tar ju på mig deras varumärke varje gång jag släpper in dem inne i min hall. Mm. Och jag har stylat högt och lågt enligt andra, och det har ju gjort att jag inte har blivit liksom i det coolaste gänget.
Det är cred man ger upp.
Exakt. Men det har varit, alltså, det har känts så himla bra i hjärtat. Det har gett mig pengar, det har gett mig glädje. Det har gett dem glädje som har känt sig inkluderade.
Men det där
inkluderade.
Tror jag också man har eller inte har. För det är det jag menar med att Petter är så ung och ändå känner han så. Mm. De andra killarna gör verkligen inte det. Det där ligger i hans själ.
Ja, jag undrar om det är i själen eller om det är uppfostran eller båda eller vad det är.
Säker kombination då. Ja. När man är sån där driven entreprenörgalning också som ni är, då kan man också testa 80 olika projekt. För att det som kan bli med pedanterna och perfektionisterna är att de gör en sak. De lägger hela sitt liv och sin själ och 3 års tid, och sen lanserar de så går det inte bra. Vad ska man göra då?
Då har de också blivit oaktuella under tiden. Det är det som är, det är sån speciell.
Man måste smida när hjärnet
är varmt. Alltså det är livsfarligt alltså, i den här branschen att vara tyst. Och det sägs så himla mycket också så här, typ berätta inte för dem vad du håller på med, utan come out with a bang. Men alltså,
nej, det är ingen som kommer ihåg mig då.
Nej, det är verkligen så.
Och det är det alltså, som, då kan man starta 4 restauranger och 3 konkar. Det spelar ingen roll, för man har den där fjärde. Alltså vad man bara hela tiden matar och är ett produktionsband där det bara pling, 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 pling hela tiden, som ni blir ju. Då har man inga problem. Man har jättemånga problem, det har man. Men det löser sig ändå.
Det är ju verkligen, som du tog upp Anis också, är verkligen förebild i det. Han har ju väldigt mycket olika gäster och han provar allt. Och, alltså han lever ju för jobbet.
Ja, och är han verkligen... är inte rädd, tror jag, att göra saker innan det är helt perfekt. Enligt alla personer. Han kommer aldrig vinna ett Polarpris. Det kommer inte Samir och Victor heller. Men de har extremt mycket liksom, lyssningar. De har många som tycker om dem. Och de har ett liv som de vill leva. Hoppas jag.
Vi är sponsrade av fantastiska Vaggi Vital.
Vi har fått prova 2 av deras produkter. Den ena är en hormonfri aktiv gel som man kan ha på om man har sköra slemhinnor. Den återfuktar och återuppbygger liksom barriären. Den skapar som en liten hinna som avger fukt över tid. Och jag har en känsla, Lisa, av att jag i mitt liv absolut kommer behöva söka läkarhjälp på grund av vaginal torrhet. Alltså det känner jag står skrivet i min...
Men nu behöver du inte det då?
Det jag menar, därför att jag känner bara att... Min mens är liksom en halv dag.
Jag, du har som inte vätska i underlivet.
Jag är också, Lisa, vad är jag med då? Torra ögon. Just det. Vad är jag med? Torr hud. Men, var ska det sluta? Jo, rakt mellan benen på mig ska det sluta.
Och du smörjer in dig som en galning med typ vaselin.
Hela tiden. Men du är alltid torr. Och berätta inte för mig nu att jag använder fel krämer, för det kommer jag ändå inte ändra. Men så den här gällen är ju då topp om man som är en person som kanske är lite torr. Så jag känner bara att jag behöver aldrig vara det, utan nu tar jag på den här hinnan bara. Men den som jag har provat framförallt är deras cleanser, Moisturizing V-cleanser.
Och här ska jag stoppa in. Därför att det finns nästan ingenting som jag ser så mycket i sociala medier. Som folk som skriker åt att man inte ska tvätta sig med tvål och shampoo i underlivet.
Ja, och där
för att jag rubbar pH-balansen.
Lisa, jag är så försiktig. Alltså jag har ju haft samma partner väldigt länge, så jag har sällan haft problem. Men jag har alltid varit rädd för problem. Så jag,
du har haft folk runt dig.
Jag har
nämn inga namn.
Jag har ju hört att det finns problem. Mm. Och det som också oroat mig är att jag har så pass dåligt luktsinne. För folk har sagt till mig, jag kan känna när jag sitter på toan. Aldrig hänt mig. Och då känner jag, då är det ju bara min näsa som missar då. För att någon gång har det varit någon härva som jag har missat. Som har gått över då.
Man kan ju få liksom klåda eller fel pH-balans och så vidare. Av att man bara är stressad i livet.
Ja, ja.
Eller medicinering av olika slag. P-piller eller att man hamnar i klimakteriet.
Ja, jag har haft några trosor som har legat på fel kant. Så att, alltså... Eller som vi har tagit upp tidigare, blivit slickad av en kille som inte borstat tänderna.
Just det, Emelie. Bra.
Mm, tyvärr. Händer det oss.
Jag trodde du menade dig och mig.
Nej, nej, nej. Alltså kvinnor i världen menar jag. Ja. Jag har inte nog med bekymmer. Men vet du vad jag har kommit på? Att... Mamma.
Kommer
nu kan jag gå in på din tvätt då. Du kör under armarna, rumpskåran och ljumskarna.
Ja.
Och jag känner att jag vill också gärna tvätta.
Särskilt. Med vanligt hår ska jag
exakt.
Säga.
Exakt, jag vill också gärna tvätta det med vanligt hår. Men jag törs inte. Mm. För att jag är rädd att det ska läcka över till främre delen av
till frammen.
Ja, till fram. Så därför så tycker jag det är perfekt att jag kan använda den här klänsen där. Den kan jag köra ljumskarna, jag kan köra hela skåran rakt upp och ner. Det spelar ingen roll.
Det är exakt nu det jag har börjat göra. Mm. Jag har börjat tvätta mig med vanligt hår under armarna. Enda stället jag tvättar mig.
Tyvärr, kroppen. Ja.
Ja. Och sen använder jag bara den här V-cleansern då. I både stjärten, underliv och ljumskar.
Och ljumskar, det är visst och totalrent. Och inga problem behöver uppstå.
Och om ni inte redan har blivit övertygade då om att man ska unna sig.
Om inte ni behöver tvätta ljumskar, skåra och underliv.
Då kan ni stänga om.
Då kan ni lyssna på en annan podd.
För nu ska jag berätta att med Vagge Vital är hela 44% mer sexuellt aktiva efter att man börjar använda det.
Antar jag för att folk undviker sex för att det kliar, luktar, exakt, torrt.
Fruktansvärt.
Ja.
Vagge Vital är hormonfri och kliniskt bevisad vid Svenska universitetssjukhuset.
Det bästa
universitet. Underbart. Och vi har en kod som är lika olika. Så alltså inte lika och olika utan lika olika. Och den ger 25% rabatt på ett helt köp hos vaggivital.se.
Länk finns i beskrivningen. Minns du när vi var på Södermalm i en tvålaffär och lät en man berätta för oss om tvålarna utan att avbryta honom?
Absolut.
Ja, det glömmer man aldrig.
Jag glömde min dator.
Ja, du glömde din dator. Vi gick och hämtade.
Han sprang ut med den
för vi hade låtit honom prata. Det är något som är så fint i att låta en person berätta något som man inte har ett intresse av för den skull.
Mm.
Och han kunde allt om tvålar och han hade den där lilla tvålbutiken och det kommer in tre tjejer som lyssnar när han berättar allt om tvålar. Mm. Vi är inte så intresserade av tvålar men vi låter verkligen honom bara köra.
Ja, också alla tre ett påträngande samvete när en ensam person har en butik. Alltså det har vi
jag
gemensamt.
Jag kan inte ens gå in! Varför gick vi in? Då måste jag köpa halva butiken.
Förlåt, Ville och jag köpte. Så var det.
Jag hade velat köpa. Nej, men Lisa kanske ska köpa.
Mm, jag köpte en jojobaolja.
Ja, har du inte ångrat?
Nej, det har jag inte ångrat.
Men och så jag kan ha svårt att göra det här, särskilt då med David.
Mm.
Han vill berätta för mig om olika strategier. Han har olika spel han spelar. Han vill berätta för mig varför det är coolt när Cristiano Ronaldo gör mål och när El Clasico spelas och jag lyssnar knappt.
Jag måste säga att det är så himla fint av David att han vill dela med sig till dig. Det är sånt beröm till dig.
Inte bara för att jag är den enda personen som finns i lägenheten.
Nej, men alltså folk pratar inte med vem som helst. Och säkert inte med sin partner, sådär.
Nej, kanske inte. Men jag försöker att bli bättre på att lyssna.
Mm.
Och verkligen liksom rikta bägge ögon åt hans håll och säga varsågod.
Och hålla tassarna borta från iPhone.
Hålla tassarna borta från mobilen. Mm. Hålla ögonen borta från TVn. För att han är också, jag kan ju, alltså, ja, han väljer inte alltid sina. Han skulle också kunna säga, nu vill jag berätta en sak.
Mm.
Så skulle jag kunna pausa snabbare. Men i alla fall, jag jobbar på det. Och det som händer är att jag har flygit till Luleå och jag flyger tillbaka. Och det är sent på kvällen och min flight har varit försenad. Jag har suttit flera timmar bara fördrivit tiden på Kallax flygplats. Nu är det Luleå Airport och det finns inte så mycket att göra. Men då ska David hämta mig. Och till historien hör, ni behöver två bakgrundsfakta. Nummer ett är att David har jobbat på Arlanda mellan han var typ 18 och 22 år. Något han gärna vill berätta för mig om. Något jag sällan lyssnar på.
Jobben man hade i den där åldern, det sätter sig som core memory och man vill berätta det för alla.
Man hade haft ett jobb. Ja. Det är sällan liksom, vi behöver kolla vilken terminal vi ska till, för det vet David. Jag behöver bara se vilken flygbolag det är så vill han gissa i alla fall först. Han vet vad olika flygplatser har för koder och sådär. Och han pratar om att vilka flighter som går och var det när det är mycket. Och, alltså det är många som jobbar på Arlanda.
Ja, det är 37i5.
Precis, det är många som jobbar på Arlanda som gärna vill prata om Arlanda. Det är liksom som en egen värld. Och det är ju också något som är, det är samma som att ha jobbat på Gröna Lund. Det är ett ställe som många besöker men få är bakom kulisserna på.
Ja.
Så därför blir det spännande då. Det är bakgrundsfakta 1 om David.
Gud, vilket bra exempel med Gröna Lund. Jag blev helt tagen. Det var så, rätt på så många sätt. Det är positiv atmosfär. Folk ska göra något kul för sig själv. Det kostar lite grann. Det är kul. Alltså, det är...
Men få har ju varit bakom kulisserna. Och man kan ju verkligen ha ett stort intresse av att höra om dem som, men gud, har jobbat på.
Gud, man har mycket frågor.
Ja, men sen fortsätter de till vänner man har. Slut. Bakgrundsfakta nummer 2 som ni behöver veta om David är att han älskar Jason Bourne-filmerna. Ni känner till dem. Det är Matt Damon som spelar en superagent. Alltså han kan ju allt. Vilket innebär att killar tycker om att stoppa sig själva i den ekvationen och tänka, är inte det där faktiskt lite likt mig? I den första filmen om Jason Bourne, som heter någonting, Bourne Identity tror jag, så är det en scen där Jason Bourne pratar i telefon med en journalist som några andra då försöker lönnmörda. Han är i stor fara, journalisten. De är på någon hektisk plats. Det är någon liksom tågcentral eller någonting. Så det är så mycket folk som går fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Jason Bourne står liksom och ser honom från ett ställe lite längre bort. Ena handen kanske är uppe mot örat, för han pratar i någon jävla hörsnäcka. Och guidar den här journalisten då. Nu vänder, böj dig ner nu och låtsas knyt skor. Det är det, för han ser att det är någon kille med kepp som kollar. Och sen, och nu svänger du prick, nu ska han spela. Och så blir det så här jättespännande. Och så alla killar kollar och tänker på, det där skulle man ju gjort. Och de tänker också att om jag hade gjort det där med min flickvän hade hon inte lyssnat på mina instruktioner och blivit skjuten. Då hade blivit galen. Det här är en scen som jag vet, utan att David berätta för mig, att han har satt sig som satan i honom. Vilket innebär att när han ska hämta mig på Arlanda och han ringer mig, så går ju jag fel, för att jag hittar inte. Jag går ut och sen så säger jag, jag vet inte riktigt vart jag är eller vart du är nu. Och då säger han, var är du? Då säger jag, jag går ut och det står taxi. Och sen säger han, jag är inte en taxi, så jag kan inte vara där. Nej, okej, okay, då går jag in igen. Och då säger han till mig, nu när du vänder om så ser du Max. Då säger jag, ja, jag ser Max. Och så säger han till mig, ja, och om du vänder dig mot vänster, då är det en trappa upp och en trappa ner. Och när han har sagt det till mig, då säger jag, ja just det var här jag kom upp. Så då känner jag igen mig. Då tänker jag, nu kan jag säga, ja nu hittar jag. Men det gör jag inte. Jag väljer att hålla min lilla käft stängd. Så han får guida mig hela vägen. Och han njuter till fullt. Då säger han, nu om 200 meter kommer det komma in i ett rum som är lite speciellt. Det är mycket växter. Och jag, när jag kommer in, jag skriker bara, det är växter här, jag kunde veta. Jag blir också helt golvad av att han kan den där vägen så jävla till punkt och pricka som man kan den. För att jag förstår att han hittar, men jag var helt...
Det konstiga är att den där är helt ny. Så den kan inte ha varit där när han jobbade. Utan han har bara, alltså han har uppdaterat sin Arlanda.
Självklart, Lisa, för när han kliver in där så är inte han som jag som tänker på, jag var i min gate. Det är det jag tänker på. Då tänker han bara, åh, här har de gjort om. Och här har jag ätit frukost en gång. Och där var det bråkade med den där killen. Och här var det ju när de stängde ner.
Tilläggsinformationen är ju att David inte heller flyger sena.
Det gör han verkligen
inte. Så det är konstigt när han varit där. Så
att... Jag tror att det kanske faktiskt är ett tillägg till att han har så mycket information.
Han skapar sig.
Ja, han försöker bygga upp nu något tryggt rum här. Jag kan allt en flygplan, så det finns ingen fara. För mig i alla fall. Nej, men då känner jag bara att alltså, det blir så jävla mysigt mellan oss. Alltså, jag får sån fnissattack att han kan allt det där. Alltså, att jag
han får leda honom, dig.
Han får vara Jason Bourne. Och jag säger inte ett jävla knyst. Vilket jag borde göra fler gånger i mitt liv. Och när jag gör det så får jag ju sådana otroliga resultat. Alltså vi är så nära varandra, så när vi ska åka hem så känns det bara som att vi sitter på ett sätt. Jag behöver sitta i ens knä bara. Varför ska vi sitta på två olika sätt? 32 och gravid. Jag vill nog behålla, men det vill inte han.
Öppna mejlkorgen!
Det är så jag som har skrivit in det här mejlet. Okej, okay. Hej härliga ni. Tack för att ni känns som mina vänner och för era roliga tankar. Jag har blivit gravid av misstag. Varken jag eller min snubbe har varit redo eller ens sugna på barn. Vi vet att vi vill ha det om några år och att vi ska vara med varandra resten av livet. 100% varandras själsfränder. Vi har väldigt trygg ekonomi, vi gillar våra jobb, vi har väldigt kul tillsammans och vi har varit sambo i 1,5 år. Vi flyttade ihop direkt. Jag är 32, han är 30, snart 31.
Det är jag som har skrivit.
Det visar sig mig som att det var du som har skrivit. Vi lever dock lite nomadliv och älskar att flytta runt bland olika städer. Vi jobbar digitalt hemifrån båda två. Vi surfar, åker skidor, tränar, reser och så vidare. Därav är detta med barn ej planerat. Men, nu när jag fick ett plus så är det som att allt det andra blev oviktigt. Jag vill innerst inne behålla det. Jag blev konstigt nog glad när jag såg strecket. Jag är även rädd för att jag visste hur han skulle reagera och han reagerade inte bra. Vi har bokat tid hos en kurator och kommer smälta detta någon vecka innan vi bestämmer. Jag är ändå biologiskt gammal även om jag är 20 i huvudet. Vi vill ha 2 eller 3 barn ihop men om några år. Vilket känns sjukt bortskämt att säga. Plus att jag inte vill vara närmare 40 när jag får barn. På grund av alla dåliga anledningar med att vara äldre och vara gravid eller få barn. Jag har redan många vänner som tvingas börja med IVF eller har fått missfall och sånt. Så summan av allt. Antingen gör jag bort mot min vilja, vilket är fel. Men jag kan inte tvinga honom att bli pappa. Det är också fel. Vi har det superbra, vi är trygga, vi är lika sjuka i huvudet och har så jävla kul. Vi är varandras själsfränder och 100% mitt livs kärlek. Vi kommer alltså inte göra slut, hoppas jag. Haha, men vad fan gör jag? Puss och kram.
Alltså jag tänker att, alltså om vi bortser från att han inte vill, så tänker jag att det här är så perfekt att det här hände för att de slapp planera. Ja. De slapp ha någon ångest kring sex. Allt möjligt sånt som det kan bli, tänker jag.
Mm.
Så att egentligen han är det enda problemet.
Och alltså, det är också, att säga att han inte vill bli pappa, det beslutet har han redan tagit, eftersom att han har gjort henne gravid.
Mm.
Det beslutet måste han tänka på mycket, mycket tidigare. Mm. Man kan inte komma när någon redan är gravid och säga, jag vill inte vara förälder.
Precis, jag håller med.
Så att det behöver vi egentligen inte ens tänka på. Det beslutet har han redan tagit, och det blev som det blev. Och om du vill behålla det här barnet, alltså, för jag tror att det är så där, kan det nog vara för många att man tänker, jag vill inte ha barn. Och sen när bebben väl är, har fått någon jävla grohåll då i magen, och man ser något streck och man känner, tänk om, så känner man att det är väldigt positivt.
Jag är inte jättepåläst om abort och sånt, så att jag hoppas att jag inte trampar någon på tårna. Jag tycker det är superbra att det abort finns för de som vill använda sig av det. Men jag tycker också att det känns lite grann som att det pratas lite lättvindigt om det, framförallt från killars håll, menar jag nu.
Mm, ja, 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 att de tycker att du kan ju alltid,
ja, men jag vill
abort.
Inte bli pappa, så du kan ju göra abort. Ja. Det är det jag menar.
Ja, det är verkligen. Jag skulle önska att man kunde bara hypnotisera alla killar så att de trodde att abort inte fanns.
Exakt.
För då skulle de kanske ta ansvar för sina beslut.
Ja.
Och tänka på konsekvenserna. För att för killar finns inte abort. Så är det faktiskt. Om man inte har en livmoder kan man inte göra abort.
Precis.
Så därför finns inte det för dem. Och de kan aldrig ta det beslutet, så att...
Jag tycker att det vi ska säga är att om killar bestämmer att det ska vara abort, då är det mord.
Mördare. Ja. Då ska ni in i finkan också.
Ja, föreslår det.
Alla de där jävla böterna som delar ut i USA, alla som får fängelsestraff i Ecuador, that's it. Ni har satt fel person i fängelse. Det är killen som ska in. Ja. Jag menar nu också till alla killar, om det är en kille som lyssnar på det här, som är unga, så måste ni tänka på att ni kan aldrig välja att göra abort. Om ni gör att någon blir gravid, då kommer den besluta hur ditt liv kommer se ut. Tänk på det.
Det de håller på med.
Det är att de då. Inte tänker på det.
Ja, men det är ju att de håller på med att de psykiskt tvingar. De säger ju, jag har aldrig sagt, du får göra som du vill, men...
Ja, alltså, men du förstör hela mitt liv.
Och jag förstår att det är jätteobehagligt för den här killen, och att han liksom kan känna att han behöver sträta emot och det känns inte rätt och sådär. Men precis som du lyfter nu, så det är liksom för sent.
Ja, han har redan tagit det beslutet. Han borde ha kommit på sidan eller i en kondom.
Mm. Och även om han har
gjort allt han har kunnat då. Det var fel på kondomen, det var fel på p-pillerna, allting var fel bara.
Exakt, så, ja, men så alltså, för det finns ju alltid risker, ja, om man ligger med en tjej.
Ja. Celibat, enda sättet som du inte vill.
Och alltså, jag tycker att i den här situationen, om jag tänker att det skulle varit jag, så skulle jag gjort allt i min makt för att få den här killen att förstå att han
inte har en val.
Ja, fast alltså, förstår en kille att de inte har ett val, då sätter de emot. Så här måste man ju runt
till... Vi måste nu manipulera.
Exakt. Vi måste till föräldrar, vi måste till kompisar, just. Och han säger ju säkert, du får inte säga till någon, alltså det
nu... Det kan inte han besluta, för det är inte han som bär början till ett barn i sin mage, utan det är hon. Alltså han har ingen makt, bara skyldigheter, inga rättigheter har han, så att det är bara för honom att acceptera.
Om han också är nu den här härliga killen som lever samma liv som hon vill och allt vad det är, så kommer han ju bli jätteglad för det här barnet när det kommer och när ni har bestämt er, så det kan man ju vara säker på. Sen tänker jag, vad är anledningen till att han inte vill ha barn? Jo, för han tror att ni inte kan leva samma liv. Han tänker att nu är liksom ungdomen slut och allt sånt där. Så jag tror kanske det är det de måste diskutera. Hur vill vi uppfostra ett barn? Kan vi ha ett barn i en van?
Exakt. Kan vi ha en unge bara slängd över axeln?
Exakt. Har vi råd att
bryr ha... vi oss var den går på dagis, eller tycker vi att det är okej att den är hemma hos oss?
Precis. Och sen när den då blir 6-7 år, finns det svenska skolan i det landet vi kanske vill bo i då? I Spanien på somrarna? Inte vet jag.
Det går ju verkligen att lösa om man vill. Om man är två som vill.
Yeah.
Det som är väldigt jobbigt är att alltså, för tyvärr så kan du inte ta hänsyn till hans känslor. Utan om du vill ha ett barn och du är gravid, då skulle inte jag göra abort.
Men hon tar ju hänsyn till sina egna känslor.
Jag förstår det, för det är skitjobbigt att säga jag kommer behålla barnet fast du inte vill det, och sen antingen göra slut eller leva med en kille som är sur på en. Det är ju hemskt. Så jag förstår att det känns jättejobbigt, och att det bästa vore om vi kunde få över honom på sidan, att det här kommer hända, så ska vi börja diskutera hur vi ska göra.
De måste prata om vad är han rädd för. Utan att hon säger jag ska behålla det, så måste hon börja få honom till ett kanske, eller till ett såhär, tycka att det börjar kännas lite mysigt, utan att han känner sig tvingad. För det funkar inte på killar.
Nej, det som hon egentligen borde, om allt vore perfekt i våran värld, så skulle hon bara säga jag kommer behålla det här barnet och du kommer vara jättebra pappa, punkt slut.
Precis.
Men så är det tyvärr inte.
Nej, så att de behöver ju prata om, tyvärr så hade hon bara väcka på sig, jag vet inte när hon skickar det här mejlet. Hon får jättegärna mejla igen sen ja, hur det blev. Det här vill jag verkligen höra om. Han behöver tro att han är med i beslutet.
Mm. Vi måste nu börja spåna, hur manipulerar vi en kille till att vilja behålla ett barn?
Mm, bra.
Och då måste vi gå in på, vad är viktigt för honom i livet? Därför att väldigt många killar gillar ju bilder på barn klädda i snygga kläder, där de tycker barnet är en accessoar. En snygg accessoar, något som ger dem status.
Ung pappa, ung pappa, ung
pappa. Det är det, ung pappa, ung pappa. markera att just det, pappor är skitsexiga, ja. Kolla, det måste du börja göra. Nu har vi kommit på det. Ni är på Ikea, du ser en pappa som ser fräsch ut fast han har barn. Fast han har små barn, inte vanligt. Han har så otroliga gener, men det skiter vi. Vi låtsas att så där kommer alla se ut. Så säger du bara, wow. Håll inte på att visa någon jävla farsan som står med halva stjärten fram och packar in i en bil och ser helt svettig ut. De kollar ni bara bort ifrån. För det är inte det ni ska fokusera på. Det är bara visa modellpapporna. Och jag kan kolla, så där kommer du kunna vara. Säg också att det kommer vara sexigt. Säg att, gud, jag kommer tycka du är så jävla sexig när du har våran unge på axlarna. Kan du fatta det?
Jättebra. Sen är det också, de lever säkert redan, om jag får gissa, ett liv där de pratar ganska mycket skit om hur andra lever sitt liv.
Som, vi antar det nu.
Som hon kan börja nu prata om hur de skulle ha ett barn.
Just.
Du och jag kommer ju, vi är ju så sjuka. Vi är som 20.
Ja, vi är inte som andra.
Ja.
Som alla känner.
Precis.
Det kommer inte bli.
Men som de säkert känner mer, eftersom de verkar ha valt att leva ett ganska speciellt liv.
Ja, absolut. Så du måste börja peka i vänen då liksom. Där kommer lilla Ellie sitta. Vad mer kan vi manipulera? Jag tänker om det finns folk runt er som har barn som ni kan se som ett bra exempel.
Men kanske faktiskt, det finns ju ett par som Rebecca och Martin träffade som har 2 eller 3 barn i sin vän.
Ja.
Om de skulle kolla på ett sånt avsnitt.
Precis, ni måste hitta lite alternativa lösningar.
Hon heter Amalie någonting. Sök på vanlife. Alternativt kolla på Rebeccas kanal. För hon hängde med dem några veckor. Så är det säkert länkat där. Men för att se andra som lever samma liv.
Ja, jag funderar över om man ska pusha mycket för bebisålder. Men om man kanske, det här är en kille som man ska prata om när man är lite äldre.
Ni kan hoppa från klippor.
Precis, när du är 39 så vill inte du ha en 1-åring. Utan då vill du ha en 9-åring. Och det kommer ske nu.
Och sen tycker jag också, som spiken i kistan, att hon ska säga, det är inte säkert att jag kan få barn sen. Hon kan överdriva och säga, jag är jättegammal nu. Och ska vi vänta och ska vi ha så många barn?
Säg också, alltså, här har jag inget emot att du ljuger, det har jag nästan aldrig. Och säg då att jag har en moster som jättegärna vill ha barn, men hon började inte förrän hon var 34 och hon kunde inte få barn. Och sen en mammas kompis inte får barn. Och, alltså, hitta på olika skräckscenarier om vad som skulle kunna hända.
Mm.
Om ni inte behåller den här ungen.
Maila oss. På lika olika båda.
Du, som säger nu, det här går inte ut i alla dina grejer. Kan du maila oss?
Snälla, Rara. Jag jättegärna på den 5 stjärnor också. Hej då!
Hej då! Checka fötter.
Podplay.